Då kör vi.
Ja.
Välkomna till avsnitt 2 av podden Ofiktion. Och vi som pratar är
Anna
och Airi. Och vi är bibliotekarier på Härnösands bibliotek. Och idag så ska vi prata om böcker som handlar om friluftsliv.
Ja, ut i skogen ska vi gå.
Ja. Och vad är då friluftsliv? Finns det egentligen någon definition på det?
Alltså jag tittade på Svenska Akademins ordbok och det kan man titta på gratis. De har en hemsida och då står det friluftsliv. Verksamheter ute i det fria, vanligen för längre tid och i vildare natur. Exempel, på semester levde det friluftsliv, historik, belagt sedan 1889.
Ja, och jag är ju inte sämre. Jag har varit inne på Naturvårdsverkets webb. Och de utgår från en definition som finns i en förordning faktiskt, SFS 2010:2008. Vem kunde tro det? Och den låter så här. Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Och det är väl just det där att det inte är kopplat till tävling. Det har jag sett på fler ställen. Mm. Man ska tänka bort just tävlingsmomentet. Det här är ju någonting som man gör bara för sitt välbefinnande. Inte så mycket svett utan mera känsla kanske.
Ja, tittar man lite på historiken om vad som är friluftsliv. Så det associeras med skidor mycket i början.
Ja, alltså Svenska Turistföreningen startade ju då någon gång kring förra sekelskiftet.
Ja.
Och de allra första vandringsskrifterna började komma ut då också. Och jag har faktiskt bläddrat i en gammal sån här från 1891 som har den vackra titeln På sommarvandring. Och den utspelar sig i Finland. Det är några studenter som ger sig ut och går ganska många verst. Och en verst är ju ungefär en kilometer, lite drygt.
Ja, jag skulle fråga om jag hade hört fel.
Ja, man tänker på Ryssland, men även i Finland så använder man tydligen på vissa ställen det måttet värst.
Aldrig hört talas om. Nu lär man sig något nytt.
Ja, jo då. Och det är ganska roligt att bläddra och läsa i den där, därför att de är otroligt naturlyriska. Det skulle kunna vara skriven idag. Och sen är det ganska roligt att de reflekterar kring vad man har med sig. För att de säger själva då att det fanns inte så mycket handledningar och guideböcker och sådär att utgå ifrån. Så att de hade packat ner vad man kallar för en sällskapskostym.
Okej.
Okay. Vad nu det kan vara. Ja, kanske för att de då tänkte att de skulle besöka herrgårdar och sådana här saker. Så, och sen säger de också att det man ska tänka på är att packa lätt. För det hade de då inte gjort, utan det var ju den här sällskapskostymen. Och sen så hade de heller inte rätt skor. Och det är klart, på den tiden, den här skrevs ju alltså 1891, då fanns det väl inte så mycket att välja på i form av vandringsskor, precis.
Ja, de hade ju inte så här ortopediska inlägg och liksom Gore-Tex och ryggsäckarna, det var väl inte så mycket värderade
rämmar. Nej, men det måste ju ha växt fram ganska snabbt ändå, just det här med utrustning, för det är ju en stor grej. Vill man läsa hela den här På sommarvandring, den är skriven av August Ramsey, så finns den på webben att läsa på Projekt Runeberg.
Okej.
Som ju samlar äldre litteratur i full text.
Ja, det här med vandring verkar ju vara jätteinne nu. Jag gick in på Adlibris för att se vad som sålde bland friluftsböcker. Och det är ett förlag som verkligen sticker ut. Den heter Kalaso, eller Kalaso med ett C i början. Och de ger ut böcker lite mindre i formatet. Alla är de randiga och sen heter de Vandra. Jag har en som heter Vandra i Skåneleden. Och jag vet att de här kom ut förut, så var det väldigt mycket fokus på fjällen. Men nu kommer de ut med böcker i princip alla landskap, verkar det som. De pumpas verkligen ut.
Ja.
Och i listan, det var flera av de här som var i 10-topplistan över friluftsböcker.
Ja, och det är ju ett behändigt format också. Om det är en bok som man känner att man skulle vilja ha med sig. För att annars många av de här böckerna till fjälls och är ju praktverk som man har satsat mycket på fotografier och nästan som coffee table böcker en del.
Ja. Och den, alltså, de här är ju, förutom då att de är ganska små, så är de ju också har de ett plastomslag. Pärmen, de är verkligen gjorda för att man ska kunna ha ner dem i ryggsäcken och ta ur dem, och så spiller man lite kaffe på framsidan så är det inget problem.
Mm. Men jag har tittat i en bok som heter Promenadboken av Pippi Engstedt.
Okej.
Okay. Och hon resonerar just kring det där med att vandra och promenera. Vad är gränsen egentligen? Och hon kommer fram till att det finns ingen gräns egentligen. Man kan ta en lång promenad på flera timmar. Man kan göra en kort vandring. Och hon tar också upp att man kan vandra i parker, över broar, längs med stränder. Så det är inte bara just det här ute i skogen. För luften är ju ändå fri, så att säga, när man är ute.
Jag hade fått för mig att det här promenera kommer mera från den här flanör-traditionen som uppstod i Paris på slutet av 1800-talet.
Jo, det finns ju många varianter
England också.
På det där. Hon har lite kulturhistoriska utvikningar och säger att människan har ju vandrat i alla tider eller promenerat. Redan de gamla grekerna, då filosoferade man och gick samtidigt. Sen längre fram på 1700-talet så började framförallt de bättre bemedlade promenera i trädgårdar och parker. Och sen så har vi fått den här mera turistiska vandringen. Kanske framförallt i Norden, där vi har mycket natur. Och uppkomsten av de här turistföreningarna. Och även friluftsfrämjandet startade ju någon gång kring 1900.
Ja, fast det tog inte fart förrän 50-talet, verkar det ju som.
Ja, men alltså man började ju med leder och sådär ganska tidigt ändå. Det finns ju en del lite roliga saker som hon berättar om som jag inte känner till. Till exempel att gå med stavar kallas för Nordic walking. Och Nordic, det anspelar då på Finland och finska skidåkare som sommartränade med skidstavar.
Jaha.
Som sen utvecklades till gåstavar.
Är det därifrån det dök upp? Det hade jag ingen aning om heller.
Och sen till exempel att en av Europas längsta gång- och cykelbroar finns i Sölvesborg. Jaha, det visste jag inte. Och sen ordet grötlunk.
Va?
Grötlunk. Det hör man ju ibland, inte så ofta numera kanske. Men man hör ju på ordet lite grann att det är ganska sakta masande sådär. Och det kommer från hälsohem där man åt frukost på gröt och sen så skulle man då promenera efter gröten för att smälta den helt enkelt. Så det är grötlunken.
Ja, jag har ju en bok som lite fortsätter på det temat. Jag har inte hunnit läsa den, men den heter Wanderlust eller Wanderlust av Rebecca Sonnit. Att gå till fots är under titeln. Så att vad de har gjort är att de har tagit originaltiteln på engelska och sen har de lagt till den här svenska undertiteln Att gå till fots. Och det här är en rejält tjock bok och det utgår ifrån historien och filosofi och tankarna bakom att gå. Så jag kan bara ta och läsa upp kapiteltitlarna. Så det har del 1, tankarnas tempo. Att tänka i 5 kilometer i timmen. Uppförsbacken till nåden, några pilgrimsfärder till exempel. Från trädgård till vildmark. William Wordsworths ben. Vandrandets litteratur. Gatornas liv. En avdelning, det är del 3. Och sen är det del 4, bortom vägs ände. Och det allra sista kapitlet heter Las Vegas. Eller det längsta avståndet mellan 2 punkter. Och inte en enda bild i den här boken, inte.
Nej, det är essäer alltså.
Ja, det är olika essäer av olika slag. Och lite undersökningar och lite historia och lite blandat sådär.
Mm. Har hon någon konklusion eller vill hon bara liksom spegla själva fenomenet?
Jag vet faktiskt inte. Jag hade som sagt inte läst den så mycket. Men jag kan ju läsa baksidan lite snabbt här. Att gå till fots handlar om mycket mer än att förflytta sig från en plats till en annan. Det är till exempel ett oerträffat sätt att lära känna en främmande stad eller ett stycke vild natur. Bli medveten om och delaktig i allt det som pågår runt omkring en. Att gå till fots skapar dessutom ett utrymme för eftertanke. Många tycker att det tänker bättre när det är rörelse. Och som pilgrimsvandringar och protestmarscher visar kan man välja att gå till fots också av religiösa eller politiska skäl. Det finns en kollektiv och rituell dimension i det valet. Och sen pratar de där att det närmar sig, att hon närmar sig ämnen från olika håll, kulturhistoriskt, platsspecifikt, personhistoriskt med mera, med mera.
Mm, så det är någon slags syntes kan man säga utav själva företeelsen.
Ja.
Ja, sen finns det ju en hel del praktverk också.
Ja.
Jag har tittat i en väldigt fin fotobok som heter Fjäll. Våra skönaste turer till fots och på skidor. Den kommer ut för några år sedan och det är Erika Enekvist och Lena Hedman som har gjort den. Och den tar upp vandringar i norra Sverige. Framförallt rena vandringar, så finns det lite grann om skidor också. Och de lämnar ingenting åt slumpen i den här boken. Den är fylld av vackra fotografier. Men sen är det mycket fakta om vilken resväg man ska välja, vilken buss man ska ta, vad man kliver av och vad man kliver på, vadställen, olika etapper, råd om utrustning och säkerhet. Men de tar också upp information om djur och växter. Och praktiskt hur man använder en kompass. En inspirationsbok skulle jag säga. Men ingenting som man stoppar ner i ryggsäcken.
Så jag har en bok som skulle kunna komplettera den då. Så den heter Vandra av Angelica Meistet. Också en väldigt fint omslag. Man märker ju att fotokvaliteten på omslagen har ju gått upp rejält de senaste åren. Och det är också en sån här praktisk bok. Den är uppdelad i konsten att vandra. Inför vandringen, planering, matplanering och lite sånt där. Under vandringen, rutiner, slå läger, eld, vatten, vandra vintertid att komma hem. Vandring i Sverige, några sidor om pilgrimsvandringar och sen några sidor om drömvandringar.
Mm.
Det är en blandning av fotografier och sen har de här illorangea teckningarna också.
Tror hon hade en blogg också som var ganska känd i vandringskretsar. Det finns ett kapitel av henne i den här promenadboken också.
Okej. Okay. En bra och fin bok var det i alla fall.
Letar man efter handböcker för att ut och vandra så finns det ju väldigt mycket att välja på. Du nämnde den här Kalasso-serien till exempel.
Ja.
Jag hittade en bok som fick mig att fnissa lite grann.
Okay.
En ganska gammal Vandrarens lilla handbok, Chris Townsend, så det är inte en svensk som, alltså det är inte bara svenska förhållanden som finns med i den här boken. Och jag såg att han tog upp möten med björnar, för då tänkte jag, men det har jag inte sett någon annanstans. Vad ska man göra? Vad som fick mig att fnissa lite grann, det han skriver här att om man kommer till en plats där man ser att det har varit en björn och det färska spår, de alltså avträdeshöga, man har rivit i träd, uppgrävna jordhögar och sådär, då är tipset, var uppmärksam, ge dig därifrån och slå inte läger i närheten.
Ja, i och för sig, jag har varit med om och sett björn och höll på och åkt upp i Norrland och det var en ren som hade dött av någon anledning. Ganska nära motorvägen där. Så att det var en del bilar och man såg ju liksom folk som hade stannat och tagit fram mobilerna och började närma sig björnen som höll på att käka på den där renen.
Det var väl inte så klokt.
Nej, så att det kan, även om man tycker att det är självklart man inte ska slå läger när det finns björnar, så kan det vara bra att ha det rådet ändå.
Ja, men det kanske är så att folk är så fjärmade på något sätt från naturen, så att när man tittar genom en fönstret på en bilruta eller genom en kikare eller kamera, så avskärmar man sig på något sätt ändå från verkligheten, och att det kan ju faktiskt vara farligt. Han skriver här också ett råd om grizzlybjörnar. Nu slipper vi ju det här i våra marker.
Tur det.
Men om man då råkar ut för en grizzlybjörn så gäller lägg dig ner, spela död med händerna och nacken. Rör dig inte förrän du är säker på att björnen är borta. Gå sedan därifrån långsamt. Och jag kan ju tänka mig att man gör allt utom just det här. Man lägger sig ner och inte rör sig. Man har en bäst som flåsar den i nacken. Det har ju kommit en alldeles ny bok. Det är en allåldersbok kan man säga. Det riktar sig kanske framförallt till barn och personer som är ovana. Som inte alls har någon erfarenhet av att ge sig ut i skog och mark. Och den heter Lätta friluftsboken av Bengt Fredriksson. Första tipset i kapitlet som heter Här finns naturen, det är att ge sig ut i en park helt enkelt. Så att det är små steg som gäller. Och det står här att det är en grundläggande men komplett bok om friluftsliv. Och det är inte alls särskilt många sidor, jag har bläddrat i det, men den tar faktiskt upp en hel del basic saker och har ett ganska nyttigt och praktiskt tilltal. Det finns ett kapitel här som heter Nödvändiga och onödiga prylar. Och han skriver då att en del av de här sakerna kostar tusentals kronor. Men de flesta prylarna är onödiga. Du behöver inte så många saker för att klara dig. Så den har en väldigt liksom, nyttig approach. Lätta friluftsboken.
Är den lättläst också? Om man kan läsa lättare text, skulle den passa där tror du?
Ja, alltså den är ju inte gjord som en lättläst bok. Men det lilla som jag har läst i den, jag tycker språket är ganska enkelt ändå. Så att den kanske skulle fungera för personer som har svenska som andra språk till exempel. Om man kanske inte har den här vanan att vara ute i naturen. Jag har ju släktingar som bor i Italien och var hälsa på för ett antal år sedan. Och de var ju väldigt avvaktande när vi skulle gå ut i skogen. Förstod inte vad grejen var med det. Och jag fick ett telefonsamtal flera år senare av min svägerska som ju bor i Italien. Och hon frågade vad jag hade gjort och jag sa att jag har varit ute i skogen. Och hon blev upprörd och sa, men vad ska du ut i den där skogen och göra? Ja, så att det är lite kulturbundet kanske.
Ja, nej, men det här fenomenet, vi har ju inget problem att ta och bada i en sjö. Och är det så att det är en okej strand och även om man aldrig har varit där, det behöver inte vara skyltar uppe och så. Det är ju ganska naturligt för oss, medan till exempel i England så har det ju blivit lite ett lätt fenomen och kallas för wild swimming. Men jag har ju en bok som egentligen inte till för att läsa så mycket i. Mera som en tipsbok. Den heter Stuglandet, en guide till fria övernattningar. Det finns alltså mängder med små hus och stugor som man kan övernatta i gratis. Det är volontärer som håller i ordning dem. Av lite varierande slag. Och den här är arrangerad från norr till söder. Men den har också små korta berättelser om övernattningar i de här olika boendena. Och det är fina bilder och sen har han symbolsystem till exempel. Att det kan ett symbol om det finns dass, om det finns kamin, ved, vatten och antal sovplatser. Och den som jag har är från 2017. Men faktum är att bara för någon vecka sedan så har det kommit en uppdaterad version av den här Stuglandet.
Okej. Okay. Ja. Ofta är det ju lokala byalag och föreningar och sådär som håller efter de här stugorna. Och jag var faktiskt vid en sån där stuga själv för några månader sedan. Och då var det ett kodlås på dörren.
Jaha.
Och då fick man skicka ett sms till ett telefonnummer för att få koden. För de hade haft problem då med skadegörelse och sådär.
Ja, det var ju synd.
Så det var ju, ja men ändå ett ja, om det nu funkar med telefon, nu var vi ju verkligen inte långt uppe i något fjäll eller sådär. Det gick ju bra.
Hur var stugan då?
Ja, helt okej. Okay. De är ju förvånansvärt fina. Kan finnas en öppen spis och lite kokkärl kanske. En gästbok, alltid roligt att titta i folks, vilka som har varit där och när.
Men det gäller att man har sovunderlag och sovsäck och sånt med sig, va, eller?
Ja, precis. Det kan ju finnas en brits eller någonting sånt, men man vill väl inte sova i folks gamla filtar, utan...
Nej,
det är bra.
Nej, jag fick precis en bild av så här grå militärfiltar med loppor eller något.
Ja, nej, usch, nej, det vill man väl inte.
Men du sa att du hade testat någon av de här matlagningsböckerna.
Ja, precis. För att om man är ute på långvandring eller långa turer, så har man ju kanske med sig frystorkad mat, och det är ju inte det allra billigaste att köpa det. Så nu finns det en kokbok av Erik Tornblad som heter Snabblagat på tur. En kokbok om att göra egen friluftsmat, godare, billigare och sundare än frystorkat. Och han är kock och har ju provat ut ett antal recept. Och de är väldigt enkla. Mycket bygger då på att man torkar själv. Och sen så häller man bara på hett vatten som man har med sig i sin termos. Och så får det stå 10 minuter. Man häller på lite matolja och så är rätten klar. Och jag har faktiskt testat den, för jag blev nyfiken.
Jag ser att det kallas den där också.
Ja, det är det här förlaget, precis. En kikärtscurry som vi provade hemma. Det var helt okej. Okay. Det man ska tänka på är att det kan ta ganska lång tid att torka saker. Och han har ju också tips här på hur man kan torka. Inte torktider faktiskt, men har man varmluftsugn till exempel så är det bra. Och jag torkade kikärtor och det tog ju över 6 timmar innan de var torra. Och det är ju en låg temperatur.
Mm.
Men man kan ju göra det över natten till exempel.
Ja, det har ju kommit en nyare typ av maskin som kallas för en air fryer eller luftfritös, som i princip är som mini varmluftsugnar. Vissa av dem där kan man använda till torkning, men det går snabbare men det är mindre volymer.
Ja, han går igenom olika redskap och för- och nackdelar och vad som är rimligt för hans behov och sådär.
Mm.
Så att den är ju, förutom alla recepten så har han praktiska råd kring själva torkandet, och kryddningen är ju viktig också för att det ska smaka någonting.
Så att det funkar precis som om du hade köpt en sån där soppburk som man häller på, eller?
Ja, och sen har jag ju faktiskt tips på efterrätter också, eller recept på efterrätter. Torkade mjuka kakor, det låter kanske inte så där jättegott, men i alla fall om man vill ha något lite sötare, och sen äppelkaka, och det säger han ju lite självkritiskt, att kalla det äppelkaka är kanske att ta i. Men alla smaker finns i alla fall där.
Ja, det vi har ju faktiskt en helt separat hylla. Jag tror en halv hyllmeter som vi kallar det. Så ungefär en halv 50 cm med böcker av olika slag. Jag har en som heter Bortom frystorkat, kokbok för stormkök. Och det är mera vanlig matlagning i stormkök och vanliga recept. Så. Och sen såklart fina foton i. Väldigt blandat. Och det finns också inte bara i stormkök. Här är de grillade lammkotletter med ostar. Så att det är mera som en traditionell kokbok helt enkelt.
Mm.
Men alltså, friluftsliv är egentligen inte bara vandring.
Nej, verkligen inte.
Jag till exempel, jag gillar att paddla kajak. Nu var det några år sedan. Slutet på 2000-talet, början på 2010-talet, så kom det ett gäng kajakböcker på svenska. Och jag har en större här. Det är också en sån som man inte skulle ta med sig. Men det här är Kajak, upplevelser och motion av Øystein Køhn. Och den har i princip allt man kan tänkas vilja veta om att paddla kajak. Lite historia, kajaktyper, utrustning, säkerhet, teknik och så. Men även som kapitel som barn i kajak eller jakt och fiske från kajak. Och slutligen, ta bättre bilder från en kajak.
Jaha, ja.
Om man vill fota. Om man vill ha friluftsliv på vatten så är kajak jättebra.
Mm. Ja, någon klättringsböcker har jag inte tittat på.
Alltså det finns ju nästan ingenting på svenska. Och sen har man ju de här eviga överlevnadsböckerna. Jag har inte tagit med någon.
Ja. Det är ju lite en genre för sig kanske man kan säga. Att överleva. Man ska bygga kojor och man ska leva på bär och rötter och slåss med björnar kanske. Eller inte slåss med björnar.
Men just den här definitionen av att friluftsliv är saker man gör ute i det fria för sitt nöjes skull och utan tävlan.
Just det. Ja.
Det var väl allt för den här gången?
Det var allt för den här gången.
Hej då!
Hej då!